working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och det här programmet heter Radio S, Socialdemokraternas röst här i etern i Tyresö. Och jag sitter just nu i våran studio tillsammans med en känd Tyresöbo, nämligen vår egen riksdagsman Mattias Tegnér. Välkommen Mattias.
Tack så mycket Ann.
Ja. Och nu är det ett nytt år och det har varit en julhelg. Har du haft en bra
ledighet? Absolut. Nytt år, nya möjligheter, inte som man säger. Ja, men julen har varit bra.
Ja, är man ledig som riksdagsman under julen?
Det beror lite på hur man ser det.
Ja.
Den sista omröstningen i riksdagen var ju den 19 december.
Eller ja, det var en fredag.
Ja, precis, en fredag. Så att i så mått så är man ledig, för att nästa gång som det är omröstning är den veckan som börjar med den 12 januari.
Ja, vad bra. Men man, egentligen är man inte ledig, utan man förväntas prata med väljare och skriva och vad man nu gör.
Absolut. Jag var i riksdagshuset idag till exempel just för att jag hade några saker att göra. Så att jag tror hela riksdagsuppdraget är ju lite sånt att det är ganska mycket eget ansvar, så man får ju hoppas att de som är valda som riksdagsledamöter som tar sitt ansvar, och det man får se till som väljare att det är rätt personer som sitter.
Ja. Jag tänkte bara säga till lyssnarna, om ni hör det dunka i bakgrunden, så beror det på att vi sitter i vår studio och i lokalen bredvid så pågår någon slags musikevenemang. Så att det är inte vi som spelar musik här i studion.
Mycket kultur i Tyresö.
Ja. Har du haft firat jul här i Tyresö också?
Yes, vi har ju, jag och min danska fru har ju precis fått barn.
Ja, hur gammal är sonen?
Ja, men Jonathan är 7 veckor.
7 veckor?
Eller 7-8.
Han föddes lite för tidigt va?
Ja, han föddes lite för tidigt. Han föddes i mitten av november.
Funkar allting bra?
Jo, allting funkar bra. Han äter och frodas.
Vad bra. Var hela släkten hemma hos er då för att titta på nyfödda?
Jo, men tanken var att det skulle vara så. Mina svärföräldrar hade åkt upp från Danmark och sen så skulle vi fira ihop med mina föräldrar och min bror och lite sådär. Men mina svärföräldrar blev sjuka.
Aha.
Så att vi ställde in det mesta. Så att vi firade med mina sjuka svärföräldrar. Men det var jättetrevligt det också.
Okej. Okay. Och ni vart inte smittade?
Nej, jag tror inte det. Nej. Min fru är lite krasslig nu. Ja. Men jag tror vi klarar oss.
Ja, man är ju tvungen att krama folk på jul.
Mm.
Okej. Okay. När du var förra gången Mattias, då hade du precis blivit invald i riksdagen, inte på vanligt sätt, utan du hade fått komma in på grund av att någon annan hade blivit
statsråd,
så var det.
Just det.
Och det var i oktober som du blev invald.
Mm.
Så nu har du i alla fall varit riksdagsman november, december, 2 månader.
Ja.
Hur har det gått?
Jo, det har gått bra. Sen så ska jag säga, min son har ju fötts under den här tiden, så att jag har hunnit vara borta någon vecka från riksdagen också.
Och det är man ju tvungen att vara, eller hur?
Ja, han var lite sjuk i början också, så att vi vabbade lite i början också.
Ni var kvar på sjukhuset ett tag?
Ja, precis.
Ja. Men nu är allting bra?
Nu är allting bra.
Ja.
Men jo, jag har i alla fall hunnit vara en del i riksdagen. Det har varit en turbulent tid, får man väl allt säga.
Ja, du har verkligen kommit in när det börjar hända saker. För du lovade nämligen oss här i Tyresö att du skulle komma och rapportera när det börjar hända saker i riksdagen.
Mm.
Så det är därför du sitter här, så att vi får veta the inside story.
Ja, nej, men det har väl hänt ganska mycket. Min första votering var faktiskt budgetvoteringen, när man tog ramarna till budgeten. Så att jag måste erkänna att jag var lite nervös. Det hade varit fel omröstning att trycka på fel knapp, tänker jag.
Jaha, okej. Okay. Men du har också varit uppe i talarstolen.
Absolut.
För jag har sett dig på Facebook.
Jaha.
Det där man har koll på folk nu för tiden. Vad gick du upp och pratade om?
Jo, men det var när ramarna för budgeten är tagen, så försvinner ju respektive budget till respektive utskott.
Mm.
Så att det rörde budgeten för socialförsäkringsutskottet där jag sitter.
Okay.
Så jag pratade om behovet av höjda tak i A-kassan och i våra sjukförsäkringar.
Aha, okay. Mm.
Det är ju väldigt viktiga frågor. Alltså just att vi har en försäkring som vi alla betalar in till är tycker jag och tycker de flesta socialdemokrater är en smartare idé än att alla ska ha en egen försäkring. Men om det ska fungera, då måste ju taken så att säga hänga med så att nästan alla eller alla faktiskt omfattas av de här, så man får de här 80% som man brukar prata om. Eftersom att taken inte har förändrats på många år så...
Ja, du menar maxtaken?
Just det.
Så när man blir sjuk så får man inte speciellt stor del av sin lön längre?
Just det.
Och då, hur många procent får man?
Om man tittar i mitten av 90-talet så var det 90% av befolkningen som arbetade som fick de här 80%. Mm. Och nu börjar den siffran röra sig ner någonstans mellan 50% och 60%.
För folk tjänar inte så dåligt som... Eller rätt sagt, taket är så stilla och folk tjänar bättre.
Ja, precis.
Och medellönerna har höjts.
Och problemet blir då att då delas på något sätt befolkningen mitt itu. Några som då har privata försäkringar, har försäkringar via kollektivavtal eller via sitt fackförbund. Och de som inte har det. Och helt plötsligt så har vi inte en generell modell som alla omfattas av, utan vi har liksom två separata system. Och det, jag tror att det är fel väg att gå. Det här är på något sätt en grundbult i vår offentliga välfärd.
Bra. Vet du, hur var det att stå där i talarstolen? För du är van att stå i talarstolar här i Tyresö under många år. Mattias, nu måste du tala om för de som inte hörde i förra programmet. Hur gammal är du?
Jag är 35.
Och hur länge har du stått i en talarstol?
Jag vet inte. Man kan säga så här. Jag har ju aldrig tidigare jobbat med politik på heltid. Men har under stora delar av mitt liv hållit på med politik som en fritidssysselsättning.
Just det.
Så jag tror att jag höll någon ungdomsappell här i Tyresö på 1 maj- när jag var 15-16. Så att mer än halva mitt liv har jag stått i talarstolar i alla fall.
Det kanske inte är samma sak som att komma in i, när man håller på med politik på heltid. Det är en helt annan grej.
Jo, men det är jättestor skillnad. Jag har jobbat som ekonom på H&M de senaste 5 åren. Det är ju väldigt lite som är likadant att ha ett sånt jobb och sitta i riksdagen.
H&M säger vi, Hennes och Mauritz och de som inte vet. Ja. Är du tjänstledig från jobbet på H&M?
Ja, det är jag. Jag är tjänstledig. Däremot så är ju min chefstjänst som jag hade på något sätt borta. Men jag har kvar min...
Ja, för man får alltid komma tillbaka. Men vad man kommer tillbaka till vet man ju inte när man inte är tjänstledig. Så är det med alla tjänstledigheter för studier eller barnledighet.
Absolut.
Också. Okej, okay, så du startar ju din karriär nu i riksdagen med en väldigt historisk omröstning.
Ja, budgetomröstningen eller omröstningen om budgetramarna var ju historisk just eftersom att Sverigedemokraterna valde att bryta den praxis som är att man så att säga bara röstar på sin egen budget och sen inte rösta på en annan.
Vad trodde du att det skulle bli?
Jag var väldigt osäker.
Trodde ni att de skulle lägga ner sina röster?
Jag vet inte. Det har gått lite fram och tillbaka tror jag. Men absolut, jag blev förvånad. För det man så tydligt sa var att man tänker fälla alla regeringar framåt. Och på något sätt ställer man ju ett ultimatum till resten av politiken. Det här är den frågan som vi tycker är viktigast. För man satt ihop det med sin invandringspolitik. Och så att det här är vad vi tycker är viktigast. Allt annat blir inte viktigt då. Vilket gör att man var beredd att svika löften till pensionärer om sänkt pensionärsskatt. Man var beredd att rösta nej till höjningen av taket i A-kassan. Som fanns i den här budgeten. Och som man hade pratat om i valet. Men som man ändå valde då att rösta emot. För man säger att men vår viktigaste fråga är invandringsfrågan. Jag trodde nog, eftersom att jag har uppfattat att Sverigedemokraterna under många år har försökt bli ett mer vanligt parti och inte vara så extrema. Och därför blev jag förvånad över att man gick tillväga på det här sättet. För det tycker jag flyttar tillbaka dem i ett ganska extremt hörn.
Beror det, tror du, på att Jim Åkesson har försvunnit på scenen eller och andra krafter har tagit över? Eller för att... Vad tror du?
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker Sverigedemokraterna är ett svårt parti att förhålla sig till. Ja. Alltså, utöver att jag vet att jag har en helt annan åsikt än dem när det gäller invandringspolitiken. Men de har ju under många år på något sätt försökt prata om andra frågor. Och därför har jag uppfattat att deras strategi har varit att bli ett mer vanligt parti. Och här går man ju tillbaka och säger att invandringsfrågan är den som är viktigast. Allt annat struntar vi.
Mm. Men det här att det ska bli extra val... Det var ju nästan ingen som trodde.
Nej.
Hade du räknat med att det skulle bli att Löfven skulle utlysa ett eller
nej.
Annonsera att han skulle utlysa ett extra val?
Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade nog trott att man hade kunnat hitta någon form av samarbete där runt den 2-3 december. Nu är jag förstås partisk men min bild av vad som hände var att företrädarna från alliansen faktiskt hade bestämt sig för att man inte ville hitta en lösning.
Mm. Man ville behålla alliansen.
Ja, så jag förstår förstås att man har gått ut så tydligt och sagt att vi är en allians. Jag förstår att det inte är så lätt att bryta upp den, men jag hade nog ändå trott att man hade varit beredda och kompromissa. Och det har vi ju alla varit med och gjort nu här, men nästan en månad senare.
Om det hade blivit extraval, eller om det hade blivit så att det blir en ny talmansrunda och de alliansen hade fått frågan om vilja en regering, vad hade hänt med er som hade blivit invalda på någon annans mandat? Hade alltså, om det blivit bara talman hade fått en ny omgång, hade de som suttit i riksdagen fortfarande suttit kvar i riksdagen, eller hade de som blivit statsråd och tappat sitt statsråd, hade de gått tillbaka till riksdagen och puttat ut dem? Hur funkar hela det där spelet?
Ja, så hade det nog varit. Att om regeringen hade fallit,
ja,
då hade ju de statsråd som sitter i riksdagen gått tillbaka till sina platser.
För de är tjänstlediga från sin plats i riksdagen?
Ja. Eller så, de har en statsrådsersättare. Så att jag är ju statsrådsersättare för Ibrahim Baylan. Så aha, då så hade ju han tagit sin plats i riksdagen.
Aha, du är personlig ersättare till honom.
Mm.
Så om han nu bestämmer sig någon dag, nu vill inte jag längre vara statsråd, nu går jag tillbaka till riksdagen. Är det bara du som...
Mm, då är det jag.
Aha. Så du kommer inte ha din egen plats när du är statsrådsersättare?
Nej.
Inte det är ganska svårt att liksom kunna ta känsligt från sitt jobb? Okej, man säger att man ska ta känsligt 4 år. Du vet ju egentligen inte hur länge du sitter.
Nej, nej, så är det ju. Ja. Men det är väl många saker i livet som inte är lätt. Jag har alltid varit intresserad av politik. Så ja, att,
du kunde inte säga nej när chansen kommer liksom.
Nej, absolut inte. Nej. Sen känns det också, eftersom att jag sa ja till att stå på listan, så känns det som att svika förtroendet från de som har röstat på mig och kryssat på mig. Mm. Så att det var inte ett alternativ.
Nej. Och vad hade hänt om det hade blivit nyval? Hade man fått göra om hela riksdagslistan då? Eller hade man gått på nyval på samma lista som man... Stod du fortfarande på 13:e plats då om det hade blivit nyval?
Det är olika. Ja. Formellt sett så fattar ju partierna beslut om nya listor. Mm. Sen vet jag att det var väldigt olika. Vissa partier har gjort på ett sätt och andra på ett annat. Och till och med inom vissa partier
man så kunde ibland... Man kunde göra om listorna inför ett nyval.
Ja, det beror, eller extraval. Det beror på hur varje enkelt partidistrikt har bestämt hur man har valt listan. Har man valt den för hela perioden eller bara för valet som var i september 2014?
Ja. Okej, nu blev det ingen extraval eller nyval eller vad folk kallar det för. Hur tyckte du... Vad har du känt inför det här som har skett nu då? Överenskommelsen och alltihopa. Du kan väl dra lite för den som inte vet så mycket om det, vad som hände.
Ja, men i grund och botten så har man ju kommit överens om det som kallas för decemberöverenskommelsen. Och i korta ordalag så går väl det ut på att man har konstaterat att det behövs ett sätt för minoritetsregeringar att kunna regera i Sverige. Och lösningen har då blivit att man säger att det största blocket ska på något sätt utse en statsminister och därefter också kunna få igenom sina budgetar. Och man kan väl säga att logiken i det är väl att, ja, men om man ser till att en statsminister blir utsedd, så måste också den statsministern kunna få igenom sina budgetar. Det ska på något sätt hänga ihop. Och då handlar det om att om nu till exempel Sverigedemokraterna väljer att rösta inte bara på sin egen budget utan också på en annan för att skapa kaos, för det var ju det man sa att man skulle göra, har man bestämt att då väljer man att lägga ner sina egna röster, så att det utfallet inte är möjligt, så att säga.
Jag vill bara säga till tillkomna lyssnare att vi sitter i en studio där vi har något musikevenemang pågående. Så hör ni lite bastoner i bakgrunden, så är det inte du och jag som spelar någon häftig musik.
Det hade varit kul om man kunde det. Min mamma ville för länge sedan, eller jag ville väl också det, att jag skulle gå på musikskolan på Nyboda. Så jag var faktiskt på uttagningar där, men sjöng som en kratta och fick inte gå där.
Vad hade du spelat för instrument då?
Jag skulle nog sjunga, tror jag.
Du skulle sjunga?
Ja, och jag spelade hockey samtidigt. Så jag hade varit och var målvakt. Ja. Och det var någon form av hockeyturnering dagen innan, tror jag. Så jag hade skrikit i 2 dagar konstant. Så att om jag är en halvtaskig sångare redan innan, så blev det inte bättre av att jag kom dit hes och damm.
Ja, men du har inte varit bitter i resten av ditt liv för att du inte fick gå musikklass, Mattias Tegnér?
Nej, det har jag inte. Fast det hade, så här efterhand hade varit roligt. Jag är väldigt imponerad över dem som är duktiga på att sjunga eller att spela ett instrument. Så det hade varit kul, men
Nu återgår vi till det här väldigt intressanta som skedde i riksdagen. För att...
Men musikskolan i Nyboda är också viktig. Alltså.
Jag har mycket att säga om den.
Ja, du ska få säga. Jag vill bara att vi pratar klart här om vad som hände om det här. Vad tyckte du om den här nu? För du är riksdagsman, för er som inte hört programmet från början, så talar jag med Mattias Tegnér som är socialdemokratisk riksdagsman som varit med om en väldigt omtumlande tid i riksdagen. Det innebär alltså att en minoritetsregering kommer kunna få igenom sin budget. Det är en omröstning per år.
Ja, det är det. Sen så...
På hösten?
Eller... Nej, det är det inte.
Nej.
Alltså, du har ju på något sätt huvudbudgeten som läggs på hösten.
Ja, som gäller för nästkommande år.
Ja, precis. Sen så har du ju en vårbudget där du då kan göra justeringar i budgeten. Så att, ja. Så att,
gäller det samma sak där, även för justeringarna?
Ja, så att det innebär ju att den budget som ligger nu är ju den borgerliga oppositionsbudgeten. Den kommer ju gälla under det här året. Ja. Sen så... Nu till våren.
Får man göra specialare?
Ja, man kan göra förändringar. Det kan man alltid göra då. Mm. I våren. Under våren så kan man göra förändringar av
budgeten. Så det innebär
budgeten.
Att då kommer heller de borgerliga inte rösta på sitt eget förslag?
Nej, det gäller därifrån. Aha. Har man sagt.
De har fått väldigt mycket kritik, de borgerliga, från gamla stofiler. På att säga. Men jag tror både Carl Bildt och Adelsson och några stycken till har gått ut. Och även han förra försvarsministern har gått ut i ett stort artikel och sagt att de tycker att det var dåligt.
Mm.
Hur ser du på det? Vem har vunnit på det här? Är det här någonting som gör att alliansen kommer få väldigt mycket kritik, tror du? Eller hur tänker du?
Jag tror faktiskt Sverige har vunnit på det, om man ska vara ärlig. Ja. Alltså, de som har vunnit på det är faktiskt Sverige. Sen så kan man förstås ha hypotetiska resonemang till höger och vänster. Och vänster
för det har man väldigt mycket kring.
Ja, det verkar som att det är väldigt mycket av det.
Mycket spelteorier.
Ja,
vem vinner? Vem förlorar? Ja.
Men kort sagt så tror jag faktiskt att Sverige har vunnit på det.
Ja.
Sen så tror jag att det bästa hade varit att man hade sökt majoritetsstöd för den politik som finns.
Ja.
Men det vill säga att den extremt cementerade blockpolitiken som nu blir ännu mer cementerad tror jag egentligen är skadligt för Sverige.
Mm.
Sen så inser jag att det inte är så lätt att bryta upp den och alliansen tycker att man har ett vinnande koncept. Men jag tror egentligen att det skulle vara bättre för Sverige med mer samförstånd, mer samarbete över blockgränserna.
Mm.
Men givet att, att den vägen inte var möjlig så tror jag ändå det här är bättre än ett extra val och ett oklart läge därefter.
Ja, för det hade ju inte löst någonting.
Nej.
Nej.
Min bild från de människor som jag träffar här i Tyresö och runt om i Stockholm är att de flesta tycker att det är bra att det inte blir ett extra val. Och det gäller nog hela den politiska skalan.
Mm.
De som tycker det här är bra, jag har träffat på ett fåtal som tycker det tycker nog det för att man hade gärna sett ett annat val.
Resultat. Ja. Men så tänker väl alla.
Ja.
Att om vi får en ny chans så kanske vi får mer. Men egentligen visar ju prognoserna inte att det skulle bli så stora skillnader.
Nej.
Och jag då som är vanlig valarbetare, jag är väldigt glad över att det inte var ett nyval. För att det kändes väldigt tungt att efter det här supervalåret dra igång en ny valrörelse. För att det är väldigt många människor som jobbar ideellt för att få knacka dörrar och stå i centrum och gör allt möjligt för att få folk att gå och rösta.
Mm. Alltså vi måste ju se till att hitta en bra dialog med medborgare i Sverige och medborgare i Tyresö och i Stockholm kontinuerligt, inte bara på valdagen. Så det behövs ju politik löpande, men sen är jag inte säker på att den typen av diskussion eller debatt som uppstår just i valrörelser är den mest konstruktiv, utan Nej. Det blir ju ganska mycket megafon. Så att...
Och det hade kanske blivit på Sverigedemokraternas planhalva mycket diskussionerna hade blivit.
Ja, kanske. Det är svårt att säga.
Nu sitter vi här och spekulerar som sån här politiska snillen.
Ja. Jag tror så här, det är viktigt att vi pratar om den situation som är speciell, som har uppstått egentligen i hela världen just nu. Vi har fler människor på flykt än vad man haft sedan andra världskriget. Och det tycker jag är viktigt att prata om.
Mm.
Vad kan vi göra? Vad vill vi göra? För jag är glad för att vi i Sverige ändå alltid har valt sida, och efter andra världskriget så sa man att men vi tar emot flyktingar från olika delar av Europa.
Mm.
Vi tar emot barn från Finland. Du hade
i Chile, i Grekland, i Italien,
Ungern. Ja.
Vi har tagit emot alla möjliga olika flyktingvågor som har kommit genom världen.
Och vi har alltid sagt att det är den sidan vi vill stå på. Och för mig som svensk så gör det mig stolt.
Ja.
Och den traditionen tycker jag att vi ska ta vara på. Sen så måste man också konstatera att ja, men det är klart att när det är så stora flyktingvågor som det är just nu, ja, då måste man också hitta speciella lösningar för att kunna hantera det. Och det kan handla om allt ifrån att man, eftersom att då en del av de här bedömningsprocesserna tar längre tid, så kanske det är så att istället för att göra som man gör idag och vänta med att börja med svenska för invandrare när man väl har fått ett beslut, så kanske det är så att ja, men man får börja med det tidigare redan när processen pågår. Så kan man konstatera att ja, det innebär att några personer som inte har skäl att få stanna i Sverige, ja, de får lära sig lite svenska. Men det är ändå bättre än att man väntar med att börja lära sig svenska i 8 månader eller 12 månader, eller hur lång då processen
diskuterar pågår. Ni sånt nu i riksdagen? För det här, de här frågorna är liksom på, jag tror att det är sånt som människor diskuterar väldigt mycket kring sina middagsbord. Hur ska vi klara det här? För jag tror att de flesta, alltså, eller rättare sagt, jag vet, de flesta människor i Sverige är väldigt för en humanistisk invandringspolitik. Det är bara att just nu är det en massa frågor. Var ska man bo?
Absolut.
Hur ska man få jobb? Alltså de här jobb- och boendefrågorna, de gäller ju lika mycket i Tyresö egentligen.
Absolut.
Och här, ja.
Men jag tycker det viktiga, det är att vi som ändå tror på den traditionellt svenska politiken, att vi faktiskt blir starkare av att kunna ta emot de personerna som flyr från krig och hemskheter.
Mm.
Vi som har den åsikten, vi måste ju också försöka vara tydliga med hur vi ska hantera den situationen. Exakt. Som uppstått nu, som är exceptionell.
Ja.
Och ja, det diskuteras i riksdagen, och just socialförsäkringsutskottet är ju det utskott som tar hand om migration. Aha. Så att jag vet att Morgan Johansson som ansvarig minister pratar väldigt mycket om de här frågorna.
Mm.
Och ett förslag som just jag vet att han har pratat om, det är ju att försöka flytta tidpunkten när man börjar med svenska för invandrare.
Så det utskott du sitter pratar om de här frågorna?
Absolut,
ja.
Absolut.
Allt det här med de här flyktingförläggningarna där liksom Bert Karlsson och andra bestämmer var folk ska bo, och liksom folk, de kan hamna ute liksom i någon litet län någonstans där de inte vill vara, och långt från städer där folk faktiskt vill bo.
Mm.
Alltså, diskuterar ni alla de här frågorna, hur där de här offentliga upphandlingarna lett till att vissa liksom tjänar enorma pengar på flyktingmottagandet?
Absolut, absolut.
Det diskuterar ni.
Mm. Ja, för det är klart att så som situationen är nu så kan man ju säga att många av de här boendena har ju också räddat oss, eftersom att inte, alltså man ska komma ihåg det. Så på något sätt så handlar det om att ha en bra politik framåt. Och det handlar ju om att dels måste Migrationsverket ha en större beredskap, och då, det vet jag att man redan har fått i uppdrag.
Ja, det skulle man få pengar.
Mm. Absolut. Mm. Eftersom att vi vet att under ett antal år framåt så kommer det vara större flyktingströmmar, då måste ju de också ha större kapacitet. Så att det är ju en del av lösningen, men det räcker ju inte. Utan en av problemen sen är ju att när du väl har fått ett beslut, ja, då ska du ju kommunplaceras. Och då måste det finnas fler kommuner som är med och tar sitt strå till stacken. Och det är väl en av de större problemen idag. Alltså hur ska man kunna kräva av kommuner som Södertälje och Botkyrka, som tar ett väldigt stort ansvar?
Ja.
Hur ska man kunna kräva av dem att de ska fortsätta ta ett ansvar när det finns många kommuner som faktiskt inte tar emot några flyktingar alls? Nej. Det blir jättekonstigt.
Vi i Tyresö tar inte emot speciellt mycket flyktingar.
Nej.
Och det beror också på att vi bygger inte sådana bostäder där man kan... Alltså vi har väldigt lite hyreslägenheter och bygger lite hyreslägenheter.
Absolut.
Vad säger du om det, Mattias? Du sitter du fortfarande i Tybos styrelse?
Mm, jag sitter i Tyresö bostäders
styrelse. Tyresö bostäders styrelse. Förlåt, det heter inte Tybo längre.
Ja, jo, men det gör jag. Och där kan man säga att under väldigt många år så har ju vi socialdemokrater kritiserat det borgerliga styret i Tyresö, just för att man inte har byggt hyresrätter. Man har valt att sälja hyresrätter och inte byggt några nya. Och det innebär ju att under de senaste 16 åren, om man tittar på hur många hyresrätter det finns i Tyresö, så är det ju färre idag än vad det var för 16 år sedan. Och det är ju förstås helt förkastligt. Och det innebär att jag tror att vi har någonstans mellan 20 och 25 000 människor som står i bostadskö i Tyresö.
Mm.
Så kan vi förstås inte ha det. Sen så har det under de senaste åren blivit bättre, det tycker jag man kan vara ärlig och säga. För nu har man i alla fall börjat bygga lite grann.
Mm.
Sen så säljer man fortfarande lika många hyresrätter som man bygger.
Du menar att man säljer om att det blir bostadsrätter, om de omvandlas?
Ja, precis.
Tyresö bostäder får inte fler lägenheter sammanlagt?
Nej, det får de inte.
De har tappat mer än vad de har hunnit bygga?
Ja, och det verkar som att de, under de kommande åren så kommer det ligga ungefär i par. Kanske att man får några till.
Ja, för det är väl en förutsättning också för att kunna ta emot flyktingar i olika kommuner.
Mm.
Att de här glesbygdskommunerna som har tomma lägenheter kan ta emot. Mm. Eller tomma och
absolut. Men det finns inte så många, det finns ju inte så många kommuner kvar som har lediga lägenheter.
Det finns inte, det. Inte har... det är bostadsbrist över hela Sverige nu.
Nej, situationen är ju olika över hela landet. Men den situation där du hade massa lediga lägenheter, den situationen finns inte.
Nej. Mm. Jag tänkte på alltså det här med att Socialdemokraterna nu måste regera med en borgerlig budget.
Mm.
Jag hörde att man kan i alla fall ge sådana här regleringsbrev eller vad man talar om för myndigheter hur de ska bete sig. Jag tycker det lät väldigt positivt det här med att när det gäller arbetsförmedlingen, för nu tvingas ju människor som är arbetssökande att söka hundratals jobb som de vet att de inte kommer få.
Mm.
Därför att, att det är kvantitet som gäller.
Mm.
Och de som sitter på arbetsförmedlingen har ju fullt av att bara byråkratisera hela den liksom, tvånget på att söka jobb.
Mm.
Och att nu skulle man ju liksom börja verkligen fundera på att matcha folk.
Mm.
Och bara kanske förmedla arbete. Mm. Hur ser du på det? Liksom? Det finns ju saker man tydligen kan göra fast man inte fick igenom sin budget.
Det är ju regeringen som styr myndigheter. Det gör man ju via regleringsbrev, precis som du sa. När det gäller arbetsförmedlingen så hade vi ju vår budget dessutom betydligt mycket mer resurser för att få till den här matchningen. Och det blir ju tyvärr inte av.
Nej.
Men däremot så har du rätt i att man kan se över den typen av galenskaper.
Ja, för det tycker jag också är galenskap. Mm.
Ja, för jag tycker man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Ja.
Å ena sidan så ska vi ha system som ger ett bra skydd när man blir arbetslös.
Mm.
Å andra sidan så ska man inte kunna utnyttja de systemen.
Nej.
Båda de idéerna kan man ha i huvudet samtidigt.
Exakt.
Men jag tror att alla kan tänka sig att inte fasken får man fler jobb av att söka jobb som man är säker på att man inte får.
Nej.
Det blir bara knasigt.
Man tappar bara självförtroende dessutom. Jag har en nära person som också söker jobb och det blir helt galet när man vet att det där jobbet kommer man inte få.
Ja. Utan då är det bättre att se till att Arbetsförmedlingen har resurser att jobba med matchning. Man kan fortfarande ställa krav på att du ska vara aktiv, men det ska vara krav som faktiskt på något sätt ser till att man kommer närmare att få ett jobb, kommer närmare arbetsmarknaden och inte bara checka av en siffra i en kolumn. Jag är ju ekonom, jag tycker om siffror, men det där är ju en dålig idé.
Och jag vet ju från arbetsgivarsidan, där gillar man ju inte lägga ut jobb, därför då får man ju tusentals sökande om man har något jobb som liksom ser lätt ut, utan då går man till såna här andra former av företag som hjälper till att hitta folk till nya jobb. Därför att man vill inte sitta där med 1000 ansökningar med liksom alla har gått på CV-kurs och alla låter lika fina. Det är en enorm dyr process för även för arbetsgivaren att försöka hitta de som matchar jobbet på riktigt.
Mm. Ja, så gjorde jag när jag rekryterade.
Mm. Så var det när du rekryterade också som chef.
Mm.
Då gick ni till såna här, vad kallas det?
Så rekryteringsbolag.
Rekryteringsbolag, ja.
Ja.
Därför att man har inte råd och tid att hålla på med den processen.
Mm.
Och det måste ju också kosta jättemycket.
Mm. Ja, jo, det kostar ju. Framförallt så tror jag att det gör ju att Arbetsförmedlingen tappar den roll som man faktiskt ska ha. För att i alla fall delar av det jobbet som rekryteringsbolagen gör borde ju Arbetsförmedlingen kunna göra. Alltså om det faktiskt ska fungera i praktiken så måste ju de kunna jobba med den typen av matchning.
Mm.
Och ska man göra det, då måste man ha resurser för det. Så att, jag tror att det regleringsbrev som kommer 2015 tror jag kommer skapa en del förbättringar för arbetsmarknaden i stort. Men tyvärr så får man inte de resurser som också hade behövts.
Du kan ju komma tillbaka sen när du vet lite mer om just socialförsäkringsutskottet vad ni kommer göra. För det är verkligen frågor som berör väldigt många tydelser. Mattias, du är också ordförande i Socialdemokraterna i Tyresö.
Mm, stämmer.
Omvald.
Eller nyvald.
Nyvald.
Mm.
För du har varit tillfälligt temporärt när Marie Linde slutade som ordförande. Och just det, så du blev nyvald ordförande.
Yes.
Så vad ska du göra för Tyresö i riksdagen då, nu när du har liksom dubbla stolar här?
Oavsett om jag hade varit ordförande för Socialdemokraterna i Tyresö så tror jag att eftersom att jag är den enda riksdagsledamoten för Tyresö så vill jag på något sätt vara Tyresös riksdagsledamot. Och då handlar det om att hitta frågor som är viktiga i storstadsregioner, i Stockholmsregionen och därför också för Tyresö. För ibland tycker jag att storstadspolitiken försvinner för att det på något sätt blir nationell politik. Ja, ja. Så att jag tycker att det är viktigt att försöka hitta frågorna som man faktiskt kan bevaka Tyresös intressen. Det kan handla om infrastruktur, det kan handla om kollektivtrafik, även fast kollektivtrafiken ligger på landstinget, men ändå förutsättningarna för att ha en bra kollektivtrafik. Det kan handla om bostadsbyggande som vi var inne på, att situationen i Stockholm är ju extrem och då måste man på något sätt konstatera att vi har generella problem i landet, men situationen är extrem i Stockholmsregionen och då måste vi hitta en politik som på något sätt försöker knyta upp de knutar som finns.
Mm. Hur ska du träffa Tyresöbor, Mattias? Nu sitter du där inlåst där i vårt parlament. Mm.
I en skrubb.
Mm. Ja. Nej, men alltså, hur kommer du få mer tid nu när du är riksdagsman och träffa Tyresöbor? Och hur ska du träffa Tyresöbor? Och om det är någon Tyresöbor nu som lyssnar på dig här och som tänker, jag har världens bästa förslag till Mattias. Det här skulle han kunna skriva. Ja, du kanske inte skriver motioner, men det här vill jag att min riksdagsledamot gör. Hur ska du träffa Tyresöbor?
Jag tror på samma sätt som jag alltid har gjort. Jag är en ganska vanlig människa. Jag dömer hockey runt om i Stockholm. Men vi har ju också en del aktiviteter, till exempel.
Innan jul?
Ja, innan jul så hade vi en...
Absolut. Jag delade ut fullt med lappar där det var ditt porträtt på.
Mm, ja, men det stämmer. Vi var ett par stycken som käkade pizza och tog en öl på pizzerian uppe på ringen.
För att folk ska kunna komma och prata?
Mm, absolut.
Jättebra initiativ. Mm. Ja.
Ibland så är vi ju centrum också, men där måste vi ha tillstånd av centrumbolaget. Ja. Så att det försöker vi också. Där försöker vi också vara. Så att,
om det är någon som vill mejla till dig så står din mejladress någonstans. Om man söker på Mattias Tegnér riksdagsman så hittar man din mejladress.
Absolut, det är mattias.tegner@riksdagen.se.
Man skulle kunna bara googla dig och få upp din adress om man hamnar på...
Absolut, där hittar du kontaktuppgifter, både telefon och mejl, så att det är inte svårt att få tag på mig om det är något som man vill prata om.
Och du åker buss in till stan på morgnarna. Ja. Och då sitter du på buss 815C. 815C från Öringe.
Ja.
Så att om någon känner att där sitter Mattias Tegnér, är det okej för dem att de sätter sig bredvid dig och diskuterar politik med dig?
Absolut. Ja. Absolut. Det är någonting som jag tycker väldigt mycket om Spanien. Och därför har jag försökt lära mig spanska under de senaste åren. Och någonting som jag har försökt, när man ska berätta om så här, saker som är lite unika från det land man kommer ifrån, så brukar jag berätta om det att på bussen så pratar inte folk med varandra i Sverige, utan oftast så är det faktiskt så att om det är någon som börjar prata med dig så är det en person som antingen är berusad eller pensionär eller med en annan kulturell bakgrund. Om man får generalisera, det måste man få göra ibland. Helst med
glimten i ögat.
Men det är ju ganska tråkigt. Ja. Alltså, det är klart att man ibland är trött på morgonen och jag förstår att man vill titta i sin egen tidning, men ofta lär man sig ganska mycket av att prata med människor som man stöter ihop med. Så mig får man jättegärna prata med.
Ja, för jag tänker det. Det är väl ett bra sätt, för det är ändå 25 minuter in till stan.
Mm,
absolut. Eller vad det tar från Öringe. Så du har ju en timme om dagen egentligen där du skulle kunna prata med folk som vill dig någonting.
Mm, absolut. Mm. Absolut.
Vad kul. Nu har vår halvtimme gått. Så nu väntar jag på att nästa gång, så att när det börjar hända saker inne på riksdagen, så ser vi till att vi får veta lite mer.
Självklart.
Ja, nu är det nytt år. Vad vill vi säga till lyssnarna då?
Ja, men gott nytt år kanske.
Ja, det är väl alldeles utmärkt. Och det säger alltså Mattias Tegnér, som är Tyresös nya riksdagsman, eller socialdemokrat. Och jag, Ann Sandin Lindgren, och ni har lyssnat på Radio S på Radio Tyresö 91,4. På återhörande.